Vilka säger vi att vi är? Hur talar vi om oss själva? Är det vi som är Jesu vänner, lärjungar, ekumenianer, missionare, fiskebäckare? Hur talar vi om oss själva? Idag kommer predikan handla om tre frågor. Vilka säger vi att vi är? Vilka säger dina grannar att vi är? Och vilka säger Gud att vi är? Och idag börjar predikan i en annan avgörande fråga. Det här är en fråga som finns mitt i Matteusevangeliet och mitt i Markusevangeliet, som på något sätt inleder en ny del i Jesu liv och också en ny del i kyrkans liv. I Matteus 16 kapitel så ställs saker och ting på sin spets kring vem Jesus är. Så lyssna nu till orden från Matteus 16 och 13 och framåt. När Jesus kom till området kring Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: somliga säger Johannes döparen, men andra säger Elia och andra Jeremia eller någon profet. Och ni, frågade han, vem säger ni att jag är? Simon Petrus svarade: du är Messias, den levande Gudens son. Då sa Jesus till honom: salig är du, Simon Bariona, så ingen av kött och blod har uppenbarat detta för dig, utan min fader i himlen. Och jag säger dig att du är Petrus, klippan, och på den klippan ska jag bygga min kyrka. Och dödsrikets portar ska aldrig få makt över den. Du är Messias, den levande Gudens son. Den första frågan är allmän. Vilka säger människoson? Vilka säger människorna att människosonen är? Vilka säger era kompisar, era grannar, de ni lyssnar på? Och de svarar artigt på frågan. Men sen vänder Jesus frågan till dem. Och så frågar han: ni. Ni som känner mig bättre än någon annan. Ni som är mina lärjungar. Vem säger ni att jag är? Och så svarar Petrus med en bekännelse som blir grunden för kyrkan. Han säger: du är Messias, den som ordet den utvalda. Du är Guds utvalda. Och Jesus ger honom en enorm respons direkt. Han säger att det här är inte någonting som du har förstått av dig själv. Det här har du fått av Gud. Och så säger han: på dig eller på din bekännelse. I grekiskan kan det betyda både och. På dig eller på din bekännelse ska jag bygga min kyrka. Alltså att Jesus är en utvald. Och så säger han ordet kyrka, som inte förekommer allt för ofta i Bibeln, men som både kan användas för församling och kyrka, men som heter ecclesia och som betyder kalla ut. Alltså, när jag kallar er ut, då är det här grunden. Jesus är grunden för vår kallelse. Jesus är grunden för vår kallelse som kyrka. Jag hade förmånen att få undervisa på en väldigt speciell dag för ungefär 15 år sedan. Det var människor från 5 olika länder som hade samlats mitt i de småländska skogarna. Och så skulle de prata om, uppleva, dela hur det var att vara kristen i många olika länder. De kom från Ecuador och Nicaragua, från Kongo, Brazzaville och från Indien och från Sverige. Och så hade jag ett pass där och jag undervisade om tro, omvändelse och församling. Och så frågade jag de där 25 personerna som satt där framför mig: vad tänker ni när ni hör tro, omvändelse och församling? Och så gick vi hela varvet runt. Och då kunde jag inte mer än slås av någonting. Att alla talade varmt om tron. Alla talade varmt om omvändelsen. Som ett spännande nytt ord. Eller som ett välbekant vanligt ord. Men det var 4 personer i den där samlingen som snavade lite på orden när det kom till kyrka. och sa: tron är spännande, omvändelsen är utmanande, men det där med kyrkan, det är svårt. Andra hade stora, vackra, mångfacetterade ord om vad kyrkan var och vad den betydde för dem. Men de där fyra hade en sak gemensamt. De snavade på orden när de skulle beskriva sin kyrka. Och de kom alla från samma land. Alla de där fyra kom från Sverige. De andra hade inte alls samma bekymmer med att beskriva kyrkan eller beskriva dess mening eller dess kärna. Men de där fyra snavade på orden. Och jag tänker att så är det nog för många av oss. Vad säger vi att kyrkan är? Vad betyder den? Vad händer det i oss när vi talar om kyrkan? Jag tänker också på att vi har nog hört fler predikningar kanske om kyrkan än vi har haft djupa samtal kring köksbordet om vad kyrkan är. Och ett sånt där lysande exempel som jag bär med mig än idag är när jag för 20 år sedan är med på ett läger i en annan församling, en annan stad långt härifrån. Och så har jag fått den stora förmånen att ta hand om den stökigaste gruppen. Det är 13-åriga killar, jag vet inte om ni har sett den här sådana någon gång. Och så var jag med och skulle ha i deras grupp. Och det var fullt ös, medvetslös. Och de hade mycket åsikter om allting. Och så kom vi in på en dag på lägret som handlade just om församlingen. Och då frågade jag dem, vad ska vi ha kyrkan till? Och för första gången på det lägret så blev det tyst i den gruppen. Det kan vara tips för några av er. Det blev faktiskt helt tyst och de funderade nog ett tag där. Och jag blev helt förvånad för jag hade aldrig hört dem tysta innan. Så sa jag, vad ska vi ha kyrkan till? Vad är kyrkan bra för? Det var tyst ett litet tag till och sen var det en av dem som sa, jag tycker det är bra med kyrkan för då kan barnen få en kristen uppfostran. Va? Och precis som jag hade förflyttat mig liksom till någon som var 50 år äldre eller 60 år äldre kanske. Menar du allvar, sa jag. Ja, säger en annan. Jag håller med. Dagens kristna fostran är inte så jättebra. Är det någon som liksom har tagit över de här 13-åringarna? Och, vad är det ni menar, säger jag. Och de andra nickar instämmande och säger, jo, där har du en poäng. Och så tänker jag bara, var kommer det här ifrån? Var kommer det här ifrån? Och sen så när jag försöker fiska lite mer så får jag inga riktiga svar. Men jag går därifrån och undrar. Och sen någonstans lite senare på kvällen slår det mig. Ja, men det är ju precis så här som man talar om kyrkan kring deras köksbord. Är ni med mig? Jag tror det är precis så här som deras föräldrar talar om kyrkan för dem. Med alla städgrupper och grejer, saker som ska göras och sånt. Och så är det ju också bra att barnen får en kristen fostran. Så i brist på egna argument för vad man ska ha kyrkan till, så tar man och lånar eller använder argument man har hört. Vilka säger dina grannar att vi är? Har du frågat dem? Vad säger de om Ekumeniakyrkan Fiskebäck? Vet du om att du är en del av den här gemenskapen? Vet du om att det är här du brukar fira gudstjänst? Får de höra om det varenda söndag? Eller har de aldrig hört dig prata om kyrkan? Vilka säger dina grannar att vi är? Hur har de fått lära känna oss? Och vad tänker de om den här församlingen? Jag tänker att det finns någon slags dubbelhet kring detta. Det finns en slags härlig, spännande utmaning. En slags drömbild av vad vi vill att församlingen ska vara. Vi finner ett sånt exempel i apostlärningarna. Eller vi finner till och med två exempel. Men en är kanske idealbilden. Och den andra kanske är skräckbilden. Det står så här i apostlärningarna 2, 46 och 47. De höll samman och möttes varje dag troget i templet. Och i hemmen bröt de brödet och höll måltid med varandra. I jublande uppriktig glädje. De prisade Gud och var omtyckta av hela folket. Och Herren lät var dag nya människor bli frälsta och förena sig med dem. Här är alldeles i början på apostlagärningarna får vi vara med om det där fantastiska. Nya människor kommer till tro, det är jubel och de har jublande uppriktig glädje. De möts både i hemmen, i livsnära smågrupper, de möts i templet, i gudstjänster och det är fest och det är glädje. Och den här bilden är ju fantastisk. Och vi längtar, tror jag, efter det. Mycket av det. Men ibland ser vi någonting annat också. Hur gör vi med det? Vi hade en gång ett församlingens styrelsemöte i Immanuelskyrkan i Skövde. Vi skulle prata om vision. Och ganska ofta är det så att i församlingen så vet man ju att alla vet ju var kyrkan ligger. Eller hur? Det spelar ingen roll vilken stad man håller till och så, utan alla vet om det. Alltså det är självklart att alla vet var Immanuelskyrkan Skövde ligger. Den har legat sedan 1897 och det är ju centrum i Skövde och så finns det lite andra butiker och så runt omkring. Och det är lätt att man har den självbilden. Och på vägen upp till att vi skulle prata om visionen med vår kyrka så hör jag en som har varit med i samma kör i många år. Hon står utanför kyrksalen och så står hon och berättar. Det är en stor kör som övar i den kyrkan. Och hon står och pratar. Jag gissar att det är hennes man hon pratar med. Han ska komma och hämta henne efter körövningen är slut. Och hon försöker beskriva var hon är någonstans. Och då får jag höra henne beskriva världsberömda Immanuelskyrkan så här. Jo, men det vet du väl. Jag har ju varit med i den här kören i 5 år nu. Vi övar ju på samma ställe hela tiden. Ja, men det är ju i den där annorlunda pingstkyrkan med det runda fönstret mitt emot Willys. Det var hennes självbild av Immanuelskyrkan Skövde. Är ni med mig? Jag höll på att missa ett trappsteg på vägen upp och gå vilse där. Och jag var så här nära att på nästa dagens annons när jag annonserade våra predikoturer skriva Immanuelskyrkan. Ni vet, den där annorlunda pingstkyrkan med det runda fönstret mitt emot Willys. Istället för att skriva Kungsgatan 17. Men jag gissar att jag hade fått för mycket att göra då. Alltså, ibland har vi en självbild av kyrkan som är att alla vet att vi finns. Och är det något man vill som har någonting med Jesus att göra, då kommer man till oss först av allt. Och ibland vet vi, eller märker vi, att den självbilden kanske inte överensstämmer med verkligheten. Lite senare i apostlärningarna så får de göra en sån här reality check. I 24 kapitlet och den 14 versen, då har det hänt någonting väldigt avgörande. Paulus som nu har rest runt omkring på många olika ställen har förkunnat Jesus så mycket han någonsin kan. Han har nu åkt fast. Och nu står han och ska hålla ett försvarstal inför ståthållaren Felix. Och då säger han så här. Men jag erkänner att jag följer vägen. Som de kallar för en sekt. Och att jag på det sättet tjänar våra fäders Gud. Samtidigt som jag tror på allt som lagen säger. Och allt som står skrivet hos profeterna. Är ni med? Här har det gått från den här härliga gemenskapen som växer med smågrupper och med gudstjänster och allting sånt. Och alla folket tycker om dem. Till att nu står han till svars inför ståthållaren för att försvara vad han har sagt och vem han är och vad han gör. Och han inser att de flesta ser inte på honom som en Herrens apostel. De ser honom som en sektledare. Och det tror jag är mardrömmen för många av oss att vi skulle få höra våra grannar prata om. Har ni sett? Han är med i Ekumeniakyrkan Fiskebäck. Det är nog en sån där sekt eller något. Eller så har det något med fisk att göra. Jag är lite osäker. Är ni med? Vi skulle inte gilla det. Och den bilden är vi rädda för. Och därför är det så att när någon säger till oss, alltså är du kristen? Du som såg så normal ut. Då är det många av oss som tänker, tack. Tack, det var fint. Och så är det andra som tänker, tänk om det kunde få märkas lite mer. Att det är Jesus jag följer. Den tredje frågan handlar om Bibelns bild. Och jag ska inte göra någon slags löfte om att ge er hela Bibelns bild av vad församlingen är. Det har jag inga ambitioner att lyckas med i en predikan. Men jag har valt ett bibelord som jag tycker är centralt för hur Gud ser på oss. Hur Gud tänker om oss. Jag hämtar den från Romarbrevets 12 kapitel. Verserna 3 och framåt. I kraft av den nåd jag har fått säger jag till var och en av er. Ha inte för höga tankar om er själva. Utan tänk som man bör tänka. med självbesinning. Så att var och en rättar sig efter det mått av tro som Gud har tilldelat honom. Till liksom vi har en enda kropp men många lemmar, alla med olika uppgifter, så utgör vi, fast många, en enda kropp i Kristus. Men var för sig är vi lemmar som är till för varandra. Vi har olika gåvor, allt efter den nåd vi har fått. Profetisk gåva i förhållande till vår tro. Tjänandets gåva hos den som tjänar. Undervisningens gåva hos den som undervisar. Tröstens gåva hos den som tröstar och förmanar. Gåvan att frikostigt dela med sig, att vara nitisk som ledare och att med glatt hjärta visa barmhärtighet. Vi har många olika gåvor, många olika funktioner som är till för varandra. Alla de gåvorna som här räknas upp är saker som gör att kroppen kommer samman. Det är funktioner som vi behöver. Det är gåvor som vi vill se i funktion. Så när Paulus skriver om hur han ser på församlingen, då ger han oss en levande bild. En levande kropp. Där vi är beroende av varandra. Där vi behöver varandra. Det är ingen perfekt kropp. Det är ingen färdig kropp. Idag har vi fått ta emot 5 nya kroppsdelar i vår kropp. 5 nya delar med mängder av gåvor. Och bara för att ni har gått med i vår församling idag, så är det här en helt ny församling. Ekumeniakyrkan med Fiskebäck ser idag helt annorlunda ut. För vi har fått 5 stycken nya delar. Och det tackar vi Gud för. För det är det som sker. Så stort är det att någon säger, ja, jag vill följa dig Jesus. Ja, jag vill höra hemma i den här församlingen. Vilka säger vi att vi är? Jesu vänner, ekumenianer, vägens folk, missionare, fiskebäckare. Vilka säger dina grannar att vi är? Fråga dem. Lyssna. Bjud med dem hit på gudstjänster så att de själva får se. Våga prata om det du får uppleva här idag på den här gudstjänsten. Och berätta. För vi är kallade ut som kyrka. Jag har till och med fått ett namn som betyder det. Ecclesia. Kallade ut. Jag har inga illusioner om att vi är en perfekt församling eller en färdig kropp. Vi behöver fler lemmar, vi behöver fler utmaningar, vi behöver mer kärlek, vi behöver mer av den helige ande. Men jag kan ärligt säga att det finns ingen annan församling på jorden som jag hellre skulle vilja vara en del av. För vi är en del av Kristi kropp. Och vi har en väldigt spännande väg framför oss. Amen.